Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden Mitt andra hem med mig, Amanda och Rodde och dagens gäst, Carl Dion.
Yeah, tack.
Välkommen.
Så mycket. Tack så mycket.
Hur känns det?
Det är alltid roligt med nya miljöer, dels att vara här hos er. Och alltid spännande med nya samtal. Man tänker liksom, vad är det för specifika frågor och vad som är intressant? Har jag någonting att komma med? Liksom,
eller det har du definitivt.
Är det bara travel?
Du har en lång lista med meriter. Du är skådespelare, dansare, driver gym.
Mm.
Bland annat mycket mer. Skriver musik också har jag nästan.
Har gjort, inte så mycket längre. Men ja, jag provar på det mesta. Jag är en nyfiken kille.
Ja, vi tänkte fokusera lite på träningen idag.
Ja. Okej, men jag har slutat med det, så det...
Oh shit!
Nej då.
Du driver ett crossfit-gym här i Stockholm.
Ja, just det. Crossfit Solid mitt i stan.
Mm. Ett av de första i Sverige eller Stockholm? Eller?
Ja, tidigt i Sverige i alla fall. Men det har funnits en del. Både Norrtälje, Kalmar, Malmö var tidiga. MK, Falun, Månadsklubben där också tidiga. Så kanske tredje boxen i Stockholm då.
Mm. Så, hur länge har ni funnits?
Ja, sen 2009-2010.
Det är länge.
Ja, i svenska mått mätt. Men i CrossFit-år så är det liksom, då är det stenålder. Då har man varit med från början.
Ja, men det känns
men
som
det är eller? Liksom bara igår egentligen. Vi är rätt unga. Liksom.
När uppfanns CrossFit? Alltså när kom det från början?
Ja, det råder lite olika. Man vill ju liksom hitta en legitimitet liksom i det här. Så att Glassman påstår att det är någonstans på 70-talet så har han fattat det här. Men de första boxarna... liksom, ja, 2005 liksom, det är inte äldre än så. Men jag vet faktiskt inte när den första boxen
Det är på 2000-talet vi är, i alla fall.
Ja, absolut.
Hur, om jag får ställa frågan egentligen, du började ju inte, CrossFit har inte varit hela livet.
Nej.
Hur har din träningsuppväxt sett ut, om man säger så?
Ja, alltså det var ju förenings liksom idrott, mycket fotboll, basket, tennis, pingis, judo, liksom allt, you name it liksom. Ja. Men fastnade tidigt för lagsporten i alla fall. Basket var väl kanske den största som jag hade. Sen så kom ju dansen. Och den tog ju över när streetdance-vågen kom 83-84. Så jag slukade liksom. Det var det enda jag levde och
dansen
tänkte.
Dansen blev din nisch.
Började du dansa då när streetdance kom?
Nej, jag började faktiskt dansa när jag var 5. Pappa satt in mig på en teaterskola i London. När vi bodde där. Delvis uppvuxen. Då. Sen flyttade vi till Västindien. Där fanns det inga dansskolor. Då blev det liksom ett litet uppbrott då. Men min identitet, det blev ju liksom dansen och sången. För när jag kom till Sverige så kunde jag inte svenska. Men på knattediskoteken så var jag kung på golvet. Liksom. Och då, man var ju uppvuxen med Michael Jackson och Bob Marley var stor då. Så att det blev ju att, ja men Bob Marley, jag kommer från Västindien. Så, där, bla, 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 bla. Så att det dikterade lite vem jag var. Så där, och
hur dansar man till Bob Marley, tänker jag direkt?
Ja, det finns ju, det går och det gör också. Men det är inte kanske den spektakulära danserna. Men det bestämde lite grann vem jag blev. Så, där. Så att dansen var ju viktig för mig, för att folk tyckte att wow, det här kan ju du. Liksom. Och då fortsatte man att göra det. Man blev uppmuntrad att göra det.
Professionell dansare, eller hur?
Ja, nu är jag det då. Men då var det ju mest för att liksom impa på dansgolvet. Men sen så kom streetdance-vågen och även mina idrottsvänner då, nu tyckte ju dans var lite töntigt då, men när streetdansen kom då tyckte de, oj, men det där är ju svårt. Så det var lite kredibilitet i det där. Det var inte bara danstrikor och sånt.
Men hängde väl ihop med lite trendig musik också, eller hur?
Absolut. Och det hade ju liksom aldrig blivit så där hippt om inte MTV och de här sakerna slog igenom. Så där fick man lite draghjälp och det var ju också, där hade jag lite hjälp av att jag hade liksom en idrottslig bakgrund. Så jag var ju fysisk, liksom. Jag har alltid varit fysisk. Så. Och gillat att vara fysisk, röra, hoppa, studsa.
Körde du dansen liksom jämte med basketen då, eller fick dansen ta över?
Ja, dansen tog väl över mer och mer. Sen fick jag ju betalt. Jag fick inte betalt att spela basket. Nej. Jag var ju för ung för det, liksom, för att visst, man kan ju bli pro. Liksom. Men svensk basket då var väl kanske inte så bra som det var nu då.
Nej.
Sen var jag väldigt kort också, så jag hade haft svårt att förmodligen... Och, och ta plats där.
Ja, de brukar ju vara...
Min basketkarriär.
Den behöver du inte ens fundera på att börja med. Sätt. Inte någon utav oss.
Jag tänker på... För dans blev ju snabbt din grej.
Ja.
Kände du det själv när du väl började med dans? Eller var det bara ännu en sport för dig?
Nej, men jag kände det... Hjärtat slår lite extra. Mm. Det var mitt. Och sen så var man mitt i en... Man var ju på sätt och vis pionjär. För att det var... Vi skapade det här. Den hade inte funnits förut. Och den känslan var grym.
Den måste vara mäktig,
starta något nytt. Ja. Och som ungdom så letar man ju efter identitet. Och man vill ju liksom inte bara anamma saker. Utan det här är jag. Det här är vi.
Det är klart.
Man pratade mycket om respekt och såna här saker. Ja. Så. Absolut.
Har ni dans inom familjen sedan tidigare? Mamma och pappa?
Nej, egentligen inte.
Startas en ny generation där alltså?
Ja, faktiskt. Alltså, pappa var duktig på att röra på sig. Så där, men han var inte dansare på det sättet. Nej. Och jag tog det till nästa nivå. Liksom, att,
nej, jäklar, nu ska vi göra någonting bra.
Men du säger att du börjar få betalt för att dansa. På vilket sätt menar du? Jag vet att du har tävlat i streetdance. Var det, är det någonting man får tjäna pengar på? Eller var det
inte då, något, nu är det ju ganska bra prispengar. Så där. Men då var det ju inga prispengar, utan man fick en pokal och så lite godis. Och...
Äran.
Så där. Men ja, det kunde vara någon invigning i någon butik. Det kunde vara lite mässor och sen blev det turnéer och sen blev det tv. Liksom. Så det... Ja, det drog på ganska bra.
Men streetdance kan man se lite som en lagsport också. Är det oftast en grupp som dansar ihop? Eller kan man göra det själv
både
också?
Och. Men om man tittar på utmaningar, om man battlade på alla jams, då handlar det egentligen ganska mycket om individualism. Så där att komma med någon ny flavor, någonting eget som ingen hade sett förut. Och det sågs inte med blida ögon liksom, om man hade tagit en rörelse. Alla ganska bra koll, så att snodde man någonting eller kopierade, det var inte uppskattat.
De
var tvungen, man var tvungen att komma med en egen flavor hela tiden.
Det krävs en jäkla fysik för att dansa oftast. Alltså de flesta dansare är väldigt vältränade. Räcker det liksom att dansa, eller måste man kompletteringsträna, eller liksom måste du gymma, måste du gå ut och löpa, eller så räcker det med att dansa?
Man kan bli ganska bra genom att göra det man älskar. Liksom att bara träna thaiboxning.
Eller bara
träna.
Det,
men det är lite individuellt också, tänker jag. Vad man har för fysisk status. Man kanske behöver tweaka någonting för att bli komplett. Liksom. Det är kanske någon liten sak som saknas. Om man vill ta det till nästa level, då kommer man behöva bli lite starkare, lite mjukare, lite mer explosiv och sånt där. Och det finns ju lite olika idéer om hur man kan bli det.
Liksom. Hur har det sett ut för dig? Räckte det att dansa för dig, eller var du liksom på det andra också?
Ja, jag hade ju lite tur som hade träning som bakgrund. Så att jag hade ju blivit introducerad till gymmet till exempel. Och förstod att jag har sett killarna som flyttar på vikten, de blir lite större och starkare. Så att, och vissa rörelser som jag hade krävde att vara explosiv och stark. Och friidrotten hade jag liksom mycket explosivitetsträning och sånt där. Så att man hade liksom idéer, kanske inte exakt kunskap om hur det skulle gå till, men ungefär liksom, sådana här grejer måste jag göra för att bli explosiv, sådana här saker måste jag göra för att kunna hoppa högt. Gymnasterna, de är väldigt mjuka, vad gör de? De stretchar, jag kanske ska göra det också. Sen så, jag var väldigt kort så att jag hade svårt att komma med i lite olika dansgrupper, men jag var solist då. Så där. Och det gjorde ju att jag blev uppmuntrad att hitta ännu mer egen flavor. Så där, för att jag var tvungen att stå på egna ben. Men när jag var på en av de här turnéerna, eller blev anställd på en av de här skoldanser som turnerade över hela Sverige, så hade jag två vakter med oss som tränade taekwondo. Och de var jätteduktiga. En var ju dubbelvärldsmästare och en var europamästare. Och hade också kvalat till knockdownslandslag. Liksom lite, det som var lite tabu förut, liksom att gå utanför sina olika discipliner. Men de var unga och de var progressiva och ville utveckla sig. De var ju väldigt nyfikna. De tränade boxning trots att det inte var en del av deras... Paul, han var ju judokille från början. Så att han hade ju liksom en ganska bred kunskap, bredare än många som satsade på en specifik form, så där, stil. Och de var ju träningsnarkomaner, precis som jag var. Och de tittade på mig när jag tränade, de bara, wow, men det där liknar ju lite grann det vi gör. Och jag kunde titta på saker som de gjorde, ja, men det är ju ganska lika. Så vi började träna ihop då. Så jag hade väldigt bra miljö liksom, för att komma in i kampsporten. Och på, efter 1,5 år så började jag tävla kampsport också. Liksom.
Var det här någonting som du tog ansvar över själv? Liksom, som du sa att du skulle, ja, men nu behöver jag bli lite starkare på det här för att bli mer explosiv. Eller,
ja, men
är det, har man som en coach inom dansen? Eller,
nej, då var det ju ganska... Framförallt i streetdansen så fanns ju inga lärare. Och framförallt i Sverige då var det ju ganska ungt så att det fanns ju inga experter. Man, och låg man i framkant så var man i framkant. Vem skulle man lära sig av? Så att man gjorde ju bort sig ganska ofta.
Det fanns inte YouTube heller som ni kunde sitta och söka på och kolla. Nej. För det, men det kan man göra på vad som helst idag. Nej. Det finns ju skitliga grejer man kan lära sig.
Nej, men vi gjorde väl efter tag så arrangerade vi lite egna jams. Men internationella jams där vi plötsligt kunde... Liksom, få ihop tillräckligt med folk så att vi kunde ha råd att skicka hit folk från staterna. Mm. Och då fick vi ett utbyte där som var givande. Där vi kunde höja oss lite grann och utmana oss. Och de var ju för oss.
Så det gällde att vara lite entreprenör redan där. Över sig, företaget, ja, sig själv liksom. Absolut. Att det här måste jag jobba på. Ja. Sen hoppade du på taekwondo.
Ja.
Och började tävla efter 1,5 år. Hängde dansen kvar då?
Ja, gjorde det. Ett tag i alla fall. Men sen så tyckte jag att jag hade gjort alla dansjobb som gick att göra. Så att jag la faktiskt dansskorna på hyllan. Fick ett bra jobb i Örebro på Länsteatern där som skådis. Tänkte jag, men jag ska ta den här chansen och liksom knäcka skådiskoden. Så där. Och,
nästa
så
hade, projekt.
Ja, jag hade fuskat på lite musikal. Men jag tänkte, ja, men jag måste ta skådespeleriet på allvar. Jag såg en chans att bli bättre liksom, och lära mig. Jag hade en bra mentor som talade om för mig vad jag skulle läsa, vad jag skulle skita i läsa. Och sen så tvingade mig att läsa sagor för barn på biblioteket liksom, för att liksom, bli en bra berättare. Så där. Och sen, jag behärskade ju inte svenskan till 100 heller, så det här var ju... väldigt betydelsefullt för mig.
Hur gammal var det här?
Jag åkte till Örebro 89, då är jag 22 år.
22 år?
Ja.
Okej, och du kom till Sverige som?
11-åring.
11-åring?
Ja.
Det var 11 år då?
Mm.
Ja. 11 år har du varit i Sverige då?
Ja, precis.
Ja. Okej. Hur, jag tänker på, oftast kommer ju livet emellan när man sportar. Mm. Framförallt när man är mellan ett spann, säg mellan 15 och 22 någonstans. Ja. Där. Händer det för dig? Att du börjar se annat, umgås med folk, festa.
Jag tänker också mellan de här bytena, mellan de olika, vi håller basket, friidrott, säger du, och dans. Och sen så har du skådespeleri, taekwondo, mellan de här olika fokusen.
Det var ju, i och med att man hittar en trygghet, någonting som man behärskar och folk vet vad man är. Och varenda gång man tar ett nytt kliv utanför den där boxen så, där, så är det ju... Det är läskigt. Det är, och jag tycker det fortfarande. Även om jag kanske är lite kaxigare nu. Eller jag har så många referenser till att men det har ju gått bra förr. Så att jag kan vara lite lugnare. Men självklart är inte så att jag bara kastar mig handlöst ut. Utan jag försöker skaffa mig information och läsa av och göra mina marknadsundersökningar.
Mm. Lite tryggare liksom.
Ja, precis. Mm. Men då var det ganska stora hopp. Men det har jag ändå lärt mig. Det har gett mig lite... karaktär att våga vara nybörjare om och om igen, att det är okej liksom.
Men om vi går till det som Rodde sa, det är liksom aldrig känts som att det är någonting annat som lockar emellan. Nu ska jag sluta dansa och börja skådespela och nu är det mycket tjejer och mycket fest och
ja, jag har fått mycket kritik för att men nu måste du lugna dig och fokusera på någonting, men jag har nog alltid sett att det tillför någonting till livet, alltså som en större helhet liksom, att att vara skådespelare handlar ju inte bara om att snacka på scen, utan jag måste ju liksom analysera den här rollen. Mm. Och det visar sig att oj, det handlar om livet. Jag måste rannsaka mig själv. Mm. Känna liksom, och om jag ska gestalta någonting så måste jag ju förstå hur det är att vara thaiboxare, hur det är att vara homosexuell, hur det är att vara tjej, hur det är att vara kille, invandrare, etc, etc, etc. Vilka förutsättningar det må vara, så måste jag sätta mig in i situationen.
Hur gör man det?
Alltså man blir tvingad att vara lite empatisk så där, för att bryr man sig inte om människor, ja, men då blir det svårt att sätta sig in i. Det finns ett svenskt ord som är ganska unikt, som heter inlevelse.
Ah, är det bara, är det,
jag försökte översätta det. Och jag vet inte vad jag hittade. Jag försökte slå upp det här och
inlevelse.
Oftast brukar man få höra folk som säger att han gjorde det med stor inlevelse. Ja. Hur översätter man detta? Liksom? För mig har det ju med passion att göra, ett intresse och 100%. Mm. Liksom. Och det visar liksom att man bryr sig, att det är viktigt. Och går man in med 100% med den dedikeringen så blir det oftast bra. Men det kräver ju ett arbete. Och det är alldeles för många som bara säger, men jag vill det här. Men det kommer vi se i tid om de har lagt ner så mycket tid, undersökt, tränat, etc.
Så det är väldigt mycket jobb, inte bara på scen utan bakom och innan och under tiden. Hur kombinerar du det med ditt så kallade träningsberoende? Eller vad du nämnde, att du behöver liksom träna väldigt mycket? För det verkar som att skådespeleriet tar väldigt mycket tid också.
Ja, men jag har varit en doer. Och jag gillar att göra mycket. Men jag har också känt att det ena har gett bränsle till det andra. Vi vet ju vad träningen har effekt på människor. Liksom. Dels för hjärnan och att man tar bättre beslut, att man har större ork. Så det har ju med hälsa att göra. Har jag bättre hälsa, då kommer jag också jobba bättre och lära texter bättre och prestera bättre även på andra discipliner. Så jag tror träningen har varit en liten ryggrad i allt jag har gjort. Oavsett om det är dans eller skådespeleri. Eller,
det funkar uppenbarligen bra, för du blev en väldigt duktig skådespelare.
Mm.
Så det var taekwondo som du höll på med där under tiden som du skådespelade.
Ja, precis.
Ja. Vad hände sen?
Jag tror att dels meditativt är det skönt när man jobbar mycket med huvudbry och sånt där. Att svettas framför säcken är ju något av det bästa som finns. Liksom. Det kräver så mycket fokus att det andra får liksom vänta lite grann. Så det är ju vila för mig i alla fall. Och sen rent kemiskt så byter det ut en massa saker. Så att det blir bra. När man...
Vad hade du gjort idag om du inte hade tränat? Om du inte hade hittat dans?
Jag vet inte, jag hoppas att jag hade hittat någonting fysiskt, för att jag vet hur bra jag mår av att hoppa studsa.
Du är en motorisk människa du måste jobba mycket fysiskt hela tiden.
Ja.
Hur var du sån person under tiden du växte upp, bortsett från träningen? Ja. Var du normal, kan man säga normal? Finns det någonting som heter normal?
Nej, jag tror inte det.
Men var du en lugn person? Eller kände du att du kunde ha utövat sig på ett annat sätt om du inte hade fått vara fysiskt aktiv som du var?
Ja, nej. När jag kom till Sverige då, så hade jag hade ju börjat skolan när jag var 5. Så jag är lite före de andra eleverna här. Men jag var även rätt duktig i skolan, även i England. När jag gick ut skolan där hade jag straight A's. Sådär. Så när jag kommer till Barbados, då får jag komma i, där är en helt annan segregering mellan de som är smarta, alltså man delar in dem.
Okay. Så
det är ganska hårt.
Du får fånga skrullt bak i klassen.
Ja, men det var verkligen illa. Liksom. Ja, det var liksom alla A-students, B var alla mediokra och C var de hopplösa. Och så kunde man kunde prata på det viset. Liksom.
För här gapar de om betygssättning från 6:an. Ja, liksom.
Ja. Och där var det betygssättning från det att det var 5.
Indelning liksom. Till och med.
Och indelningen. Ja. Och jag blev faktiskt degraderad ner till B faktiskt, för att jag hade tappat pennväs ner på golvet sådär, och det var tydligen...
Okej, då saknades det IQ.
Det var lite disciplin alltså.
Ja, det var disciplin på
disciplindelarna.
Höger, eller rädsla liksom. Så. Ja. Och det var ju prygel, det var ju bambukäppar och läderbälten och det var stor skillnad att komma till Sverige. Och problemet för mig, när jag hade varit där, det var så hårt hållet och sån hård disciplin. När det inte fanns några tyglar alls, då blev jag värst i klassen. Jag och Johan vi röjde. Så att vi fick en lärare sluta redan liksom, när vi gick i 6:an då.
Mm.
Vilket man kan förstå. Det känns ju som att det är väldigt fria tyglar.
Jag var också understimulerad för att jag hade gjort allt det de gjorde, hade, förutom språket då. Så när det handlade om matte så låg jag långt före liksom. Och det var inte för att jag var nämnvärt smartare, utan det var ju för att jag hade gjort det här förr. Så det blev tufft för mig, och då understimulerad, då var man ju tvungen att göra någonting sådär. Och då blev jag ganska busig. Och farsan, han har ju inte intresserat sig speciellt mycket i min skolgång, men och inte varit medveten om vad jag gjort. Men här var han riktigt smart. Han, istället för att gå om en klass, så sa han till rektorn att nej, prova att sätta upp på någon klass. Då lovar jag att ni får ordning på någon.
Ja, det är klart. Det blir stimulerande.
Det blir stimulerande, och jag har varit minst i klassen också.
Okej.
Det var ganska enkelt. Så ja. då var jag inte lika outspoken.
Ja, det var faktiskt jättebra.
Ja.
Det hade de kunnat gjort med mig också.
Men känner du att träningen då kunde hjälpa dig om du sa att du, eller var det den här uppflyttningen som gjorde att du gick från värst
till kanske lamm? Dels det, så gick jag till en idrottsklass. Så att jag, idrotten igen har liksom varit så där en liten
hjälpare. Du halkar alltid in på det oavsett.
Ja, alltid gjort det. Vi förlorade inte ett enda liksom friluftsdag liksom när det var tävlingar. De spelade representationslaget i hockey, i fotboll. Vi hade svenska mästaren i judo, och vi hade friidrottsterränglöpsmästare. Alltså det var en galen klass liksom. Mm. Och i och med att jag var mindre så försökte jag jaga de här killarna liksom, att vara lika duktig som de var. Jag var ju aldrig det. Men jag glömde ju alltid att jag var ett år yngre än dem hela tiden. Så det här, jag har alltid haft morötter och förebilder.
Mm.
Och många av dem känner jag fortfarande idag liksom, och är fortfarande aktiva.
Det här var grundskolan då?
Ja, det här var grundskolan. Så det har alltid varit en del av mig. Så det, jag har svårt att tänka mig ett liv utan att röra på mig. Sen så vann jag ju tillbaka dansen igen. De skulle sätta upp en föreställning i Stockholm som heter Fame. Och jag kunde inte se att någon ballettkille skulle göra, låtsas vara streetdansare. Så att jag såg det här som ett kall liksom. Att då säga upp mig. säga upp mig från Länsteatern. Jag har fått en fast anställning dessutom. Och farsan var ju skitsur på mig. Han sa upp sin bekantskap liksom. Och han som kommer från ett u-land som och ser sin son säga nej till de här möjligheterna som han aldrig fick, han var ju rasande sådär. Men
pappa är från Barbados, eller?
Han är från Guyana faktiskt.
Ja, okej.
Bott i Barbados.
Och mamma var svensk.
Mamma svensk.
Mm. Okej. Okay. Ja, det är klart. Och då får honom
med.
Då blir
han tokig. Vad sysslar du med? Ja.
Okej.
Okay. Men det gick ganska bra. Jag fick rollen efter mycket om och men.
Ja, du sa upp det först.
Ja.
Och sen...
du körde en chansning där.
Nej, jag var övertygad. Det. Men det blev illa. Det höll på att gå till skogen. Sådär. Men vi höll på... Ni har sett Idol. Ni vet ungefär hur auditions går till. Fast här är en grupp där man har namnskylt på. Eller nummersiffra. Och vi hoppar och studsar omkring där. Och jag får aldrig visa vad jag kan göra. Sådär. Och jag tänker, jag söker den här rollen som en kille ska vara streetdancer. Och det här på den här tiden så hade man kassettbandspelare, så att jag trycker ut kassettbandet sådär, stoppar in min kassett med hits från 80-talet sådär, drar av hela min arsenal sådär av hit moves och sånt där, slutar i någon volt i en spagat på golvet och sen är det bara tyst. Och alla undrar, vad håller han på med?
Liksom. Okej. Okay.
Och jag tänker att nu har jag gjort bort mig. Dels har jag sagt upp mig, kommer hit. Ingen kommer vilja ta i mig. Liksom. Ta mitt pickepack och på väg ut. Och, alltså, precis när jag är på väg ut genom de här svängdörrarna i Kina-teatern så knackar någon mig på axeln och säger du får jobbet. Sådär.
Så, på direkten liksom. De skulle inte ens fundera.
Nej, det blev 250 föreställningar utsålda.
Men vad innebär, varför blev de helt tysta för då? För att de blev tagna
på det
då, eller?
Nej, alltså, jag trodde ju att liksom, vad gör han? Men jag tror att så gjorde man inte. Nummer ett så gjorde man inte det. Sen så kan det ju vara så att de tyckte att shit, det där var kanske bra.
Vad häftigt.
Men jag tror faktiskt mer att vad gör han?
Okay. Vad kände du då när den här personen knackade på axeln och sa du får jobbet? Vad tänkte du?
Det var skönt. Det var riktigt skönt.
Kan du vara med pappa igen?
Ja, han skryter ju något enormt. Jag har ju tävlat i kampsport bland annat. Jag har ställt upp ett VM. Jag tror det blev kvartsfinal sådär. Och det är väl okej. Okay. Men för honom, det han säger till sin familj, det är att han är världsmästare.
Ja, det är klart.
Ja, ja.
Så är det. Så att när jag kommer ner till Guyana, de bara, åh, världsmästaren är här liksom. Och jag bara, nej. Jag är alltid tvungen att liksom
dämpa
allting liksom.
Men det här är taekwondo som
ja, det var taekwondo. Jag är inte så bra i taekwondo egentligen. Eller ITF taekwondo, det är som halvkontakt i ring ungefär, skulle jag jämföra med.
Ja, det finns olika grenar inom
det. Ja, alltså VTF, den här olympiska grenen, då har du plattor och du har huvudbonad sådär. Halvkontakt eller ITF taekwondo, då har du fotskydd och handskydd och sen så får du slå i ansiktet och sådär. Så det finns ju så många olika grenar i kampsporten, vilket är ett problem tycker jag. I alla fall när man ska välja in olympiska grenar. Så där, varför tar du den när det finns
liksom, alltså mycket liknande.
Så mycket annat.
Mm.
Med tanke på att ni var du, nu säger jag ni, det måste ha varit flera säkert som kom i samband med du blommade upp inom dansen och så. Mm. Tänker jag, ni måste ju bli förebilder, enorma förebilder för yngre.
Mm.
För även någon som kanske hållit på vid samma era men inte riktigt syndes på samma sätt.
Mm.
Hur har ni hanterat det här? Hur har du hanterat det här?
Ja, dels,
har det varit kul eller har det varit en press?
Både och lärorikt också. Så att jag skulle inte vilja göra om något sådär. Utan jag känner mig privilegierad.
Mm.
För många i förorten då såg ju liksom inte, hade inga förebilder. Eller man kunde vaggas in i någon idé om att det finns inget hopp för oss.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och så ser man några killar från förorten lyckas göra någonting. Sådär. Mm. Och det är min grej också. Jag kan känna igen det där som jag ser på tv eller på scen. Och det är någonting som representerar oss. Och det fanns ju en enorm glädje i det såklart. Sen kom ju ansvaret, tänkte jag. Okej, men nu får man ju sköta sig. Liksom.
Mm.
Men nyfikenheten, jag hade ju fortfarande en kärlek till det. Så att det den där rädslan eller det stora trycket från ansvaret, det skuggade aldrig liksom min nyfikenhet och glädje för att hoppa och studsa.
Ni startade något som heter Bounce.
Ja, det kom några år senare. För att,
här kommer jag faktiskt ihåg. Jag kollade på... Det fanns en kille som faktiskt var chilenare, Mario.
Ja.
Han heter.
Ja.
Han var...
Vad är det här, chileno-tv?
Nej, men jag kopplade med Bounce för att han var med i något program på tv där Bounce satt som jury.
Kanske. Men han har alltid varit nära. Ja, precis. Det var ett dansprogram. Han är från Västerås och har ju varit nära. Och dels jobbat med, för. Men nu har han ju en egen profil. Liksom, skapar egna förutsättningar och en
inom streetdance eller?
Inom streetdance, en av världens bästa. Mm. Han var ju lite yngre och såg upp till dem och vi såg hans talang och det är några som tog sig an honom. Mm. Så, och inte ett sånt där mentorskap att du ska vara glad att du är med oss, utan jag tror egentligen idén med Bounce var egentligen att skapa förutsättningar för andra, inte för mig själv. Jag kunde ha startat Kalle Dial Dance Company. Liksom.
Ja, exakt. Okay.
Men det var inte tal om det, för att de hade unika egenskaper som jag inte hade. Visst, jag hade inget dåligt självförtroende, jag hade mina grejer, sådär, men jag kunde ändå uppskatta vad de hade och jag ville inte dämpa det. Jag ville att de skulle känna att shit, det här, jag får cred för mina grejer.
För de som inte vet, berätta lite mer om Bounce, vad tanken var, vem kläckte idén?
Egentligen... Jag hade ju en dröm, men jag tror att framförallt Jenny Widegren också, som var en av ursprungsmedlemmarna, också hade en idé om att starta ett eget kompani. Och vi hade nog lite olika agendor. Min agenda var ett, att visa att streetdansen är lika kvalificerad som vilken annan konstform som helst. Visa att den är dynamisk, att den är musikalisk och att det är något ni ska tycka är kul att ungdomar håller på med, utan wow, det här är en konstform. Visa att det höll på de stora scenerna. Och sen så ville jag också göra föreställningar som visade hela bredden av streetdance. Streetdance är ju bara ett samlingsnamn. Jag har ju allt ifrån house till locking, popping, breaking, ticking, etc. etc. Och nu finns det ännu fler namn som jag inte hänger med liksom, idag.
Mm.
Mm.
Så det är en ständig utveckling. Och ville visa bredden av detta. Och därför var det så viktigt att alla fick komma fram också. För att alla var bra på olika saker.
Ni var ju stora, jag kommer ihåg att ni var runt på evenemang liksom som en artist, som en sångartist liksom. Nu kommer Bounce och ska dansa, ja. Eller hur? Lite så här ung 08, det kanske inte hette så då. Men jag dansade själv streetdance under den tiden. Jag var inte alls duktig, det är skitsvårt.
Nej, men det fanns
men,
liksom,
ja, det är lite
man kunde vara het underground, kunde man vara en stjärna. Men i media, svensk media, så dansare blev inte kända liksom, utan det var synonymt med att man stod bakom någon. Och just Jenny och Benke och David som var den här Västeråsligan, jag minns att de stod ju bakom Alban, och det, jag är glad att Alban ville ha med dem, men vi var ju alltid bakgrundsdansare. Jag ville föra fram de här, de skulle vara stjärnorna, och så det, nu satte du fingret på det, det var därför vi startade Bounce.
Men det lyckades de ni med, för det var ju, då var det ju ni liksom.
Ja, jag kommer ihåg att det blev en jäkla grej att, nu, jag har inte direkt varit insatt i dansvärlden på det sättet, men när det kom upp på tv som att det här blev så här: wow, det här är inte bara dansare. Då blev det ju någonting speciellt med att vara, med att vara dansare.
Dansaren var
vilket,
artisten.
Ja, liksom. Exakt, vilket var jävligt häftigt.
Ja.
Under tiden vi pratar nu så märker jag själv att du tar dig an en miljon grejer, känns det som. Du är skådis, du är dansare, du kör igång Bounce. Och nu på senare dag, kan man säga så har du öppnat CrossFit Solid.
Ja.
Startat.
Ja. 5-6 år på nacken nu liksom.
Ja. Dansar du fortfarande?
Ja. Och mycket tack vare CrossFiten faktiskt. Eller träningen, vi ska inte säga CrossFit, men träning. För mig är träning, du kan inte äga träning. Så träning är också någonting som är organiskt. Det består av så mycket olika saker du rör på sig hela tiden. Så träningen har
tack vare. Hur kommer det sig att du fastnar för just CrossFit?
Ja, tack vare Bounce då, så skadade jag mig. Eller i samband med Bounce. Ja, men för jag, samtidigt som jag startade Bounce och vi tränade och vi skulle göra vår föreställning, så jobbade jag parallellt på Östgöta teatern och pendlade mellan Norrköping, Linköping, Stockholm. Samtidigt som jag skrev musik för föreställningen, jag koreograferade, och sen så skulle vi liksom också lära ut det här. Och det finns bara 24 timmar om dygnet.
Ja, så jag jobbar, det är så tråkigt.
Så det blir liksom så här 16 timmar om dagen i ett halvår. Och ja, jag drar på mig ett diskbrock helt enkelt. Jag
vilket minns år var det här?
Det här är 98. Så det är precis när Bounce har startat i stort sett.
Diskbrock, det blir man aldrig av med, va? Det är något som det går.
Jag har lärt mig jättemycket om diskbrock tack vare mina två stycken. Så där. Och som dansare och på 90-talet så trodde jag att det var slut. Men det visar sig att alla diskbrock kan läka.
Okej.
Okay. Punkt.
Mm. Läka eller bli opererad läka?
De kan läka.
Okay.
Men däremot så kan de kan ju göra så mycket skada så att det blir någonting annat. Va? De precis, kan ju trycka på nerver.
Okej, okay, så
där.
Det kan bli av med själva brocket, men det kan ha gjort annan skada som är svårare.
Ja. Okay. Och idag är man ganska duktig på att behandla diskbrock i samband med manuell terapi, alltså med PT, sjukgymnastik och sånt där. Och i sämsta fall så behöver man göra ett ingrepp.
Vad innebar det för dig som dansare att få ett diskbrock?
Ja, dels, det gick ju inte att dansa. Smärtan som man får när du trycker på nerv är ju, ja, det är alla som vet, som har fått diskbuktningar eller påtryckningar på nerv, vet hur ont det gör.
Mm. Det gäller alltså att det är ont i ryggen dygnet runt.
Ja, du kan inte stå, för kroppen instinktivt så viker den sig. Den kan inte vara i det läget.
Ja, ryggraden är det som bär upp hela kroppen, så att det säger sig själv.
Så det var slut där ett tag. Men sen så, tack vare att jag förstod att det var slut och jag hade inga ambitioner på att dansa, så började jag vila. Det började med att jag vilade helt enkelt. Och det var nyttigt för mig, för att jag mådde dåligt av att inte kunna göra det jag älskade. Så jag var tvungen att hitta nya drömmar, men det tog ganska många år faktiskt. Så jag var borta från artistlivet i säkert 3 år.
3 år, vad gjorde du då? Då vilade du?
Ja,
eller kom det tillbaka den här Karl som letade efter sin egna coach? Liksom. Vad kan jag göra nu? Finns det? Du säger att du kan det mycket som helst som diskbrock.
Det började illa. Jag har ju något svart år där. Så först fokuserade på att inte ha ont. Och sen var det fokus på att fungera.
Och psykiskt och
psykiskt. Och jag fick en ganska djup depression.
Ja.
Och var tvungen att hantera den helt enkelt.
Hade du någonting annat än dansen? Du hade skådespeleriet, men det funkar såklart inte heller.
Nej, det funkade inte heller. Så att jag tyckte att jag var rätt värdelös. Och vara en fysisk person som jag alltid har varit. Så
tar de det ifrån
mig. Ja, så tar de det ifrån mig. Sådär. Men sen lärde jag mig att det finns andra saker i livet. Liksom. Och då hade jag precis fått min yngsta dotter. Och att lära mig att jag kunde vara en tillgång för henne. Genom att bara lyssna på henne var liksom min vändning. Okej, jag behövs. Sådär. Då började det fungera igen och då började jag träna med ett helt annat fokus. Förut hade jag tränat för prestation.
Mm.
Och nu började jag träna för funktion. Så där att fungera, att inte ha ont, att klara av att göra saker. Och det gjorde ju liksom att jag successivt kom tillbaka. Så, där. Så att igen då, hur träningen har betytt har varit central i mitt liv. Så där.
Mm.
Och den crossfiten frågade jag. Jag blev introducerad av en kille som heter Kenta Hammarström. Som har Prana Jiu-Jitsu. En väldigt framstående brasiliansk jiu-jitsu-klubb, förening. Han har alltid varit progressiv. Han var före detta elev till mig på taekwondo-klubben. Men nu har jag startat eget. Han sa, ja, jag tycker du ska prova det här. Det heter CrossFit eller någonting. Han har snubblat över någon sida. Sådär.
Vad hade du gjort då sen diskbrocket? Hade du gymmat liksom?
Jag hade gjort lite sjukgymnastik. Alltså,
ah, kul.
Ja, inga avancerade övningar. Men det mest avancerade jag gjorde kanske var liksom utfallssteg.
Det är ju inte alldeles. Jag tror inte det finns någon som tycker att sjukgymnastik och rehabilitering är roligt. Jag tycker i alla fall inte det är skittråkigt, men det är ju nyttigt.
Ja, men så framförallt när man är van att slå volter och sånt där, då tycker man ju liksom att wow,
det här understimulerande.
Det är understimulerande.
Ja, men det är verkligen som att backa tillbaka. Ja. Så backa, det är ett skittråkigt ord också.
Men då fanns det, crossfiten är ju liksom en tredjedel gymnastik, en tredjedel monostrukturella rörelser, alltså löpning, rodd, allt sånt där som har med cardio oftast att göra. Och sen tyngdlyftning och kast.
Vilket, tyngdlyftning och kast och diskbrock tänker jag så här.
Ja,
hur går det ihop?
Jo, tyngdlyftning funkar ju för att det har med stabiliserad ryggrad. Så där. Sen kanske inte är några jättevikter, men jag kommer ihåg när jag började benböja och då var det liksom ett kvastskaft bara. Och att försöka liksom balans, få sätta mig på en pall och inte falla ihop var ju min första utmaning. Så där.
Tålamod och teknik.
Ja, men sen kunde jag sitta med jämn fart och inte bara falla ihop så där. Sen kunde jag också kliva upp med jämn fart. Och sen kunde jag köra, jag kommer ihåg dagen när jag körde med en riktig stång, 20 kilo och manlig, jag kände mig sådär, wow, det här funkar sådär. Och sen åkte det på lite skivor och benet var ju lika stort, det hade ju förtvinat då, så det var ju lika stort som min arm. Och idag har jag nästan fått tillbaka samma volym och samma funktion. Jag har lite nedsatt, vad säger man, reflex sådär. Men,
i benet säger du, hade du fått någon liksom känselbortfall i ena benet?
Ja. Så jag har fortfarande ingen känsla från knät och ner. Sådär. Men den
funkar. Funktion?
Ja.
Hur kände du då när du började med CrossFit? Var det fortfarande att du tränade för funktion? Eller började det väckas någon tanke om att prestation?
Ja, det började väckas. Jag älskar ju att tävla. Sådär. Så jag har ju tävlat. Och det som en generös sak att det finns mastersgrupper. Jag är 50 år i februari. Liksom. Och att det finns utrymme för mig att testa och utmana mig själv tycker jag är skitkul.
På vilket sätt menar du? Vad sa du att det fanns
mastersgrupper? Så du har från 40, nu finns det till och med 35. Plus 35, plus 40, plus 45,
ja, det är
plus
olika 50. Åldersklasser.
Kategorier,
ja, precis. Okay.
Och sen prestigen, eller kvinnor och män har ungefär samma liksom, status i CrossFit också. Så det är väldigt generöst på det sättet i alla fall.
Hur lång tid tog det från att du stod med kvastskaftet till du anmälde dig till din första tävling?
Det gick ganska fort, men det var inte medvetet. Det har ju blivit en folkidrott nu. Förra året var det 300 000 som tävlade online. Liksom.
Mm.
Och jag ägde ju den här klubben, CrossFit Solid. Och sen kom ju det här CrossFit Open där alla ska kunna vara med. Om jag ska skapa grejer för boxen, jag vill inte predika men inte liksom göra så.
Nej,
jag
precis.
Talar sig. Jag var ju tvungen att leda. Liksom. Ja, men alla ska vara med. Jag gör det. Liksom.
Ja, ja, precis. Ja, men det är ju svårt. Annars kanske inte folk lyssnar. Det är, så är det ju med allt.
Men då råkade jag ju kvala. Liksom.
Ja.
Så det var ju bara, alla ville ju att jag skulle åka. Jag bara, nej, klart jag ska åka.
Då kvalar då, alltså då är, man deltar online och så kvalar in till...
Till ett ytterligare ett kval. Sådär. Men, och efter alla kval så är det 20 som, i alla fall masters som tar sig hela vägen till Games som det kallas då.
Och den Games hålls i
det har
Sverige,
hållits
eller?
I Kalifornien, Los Angeles i de flesta år. Men till nästa år så kommer det flyttas till en ort utanför Chicago.
Så det är världsmästerskap inom CrossFit?
Ja, just det.
Och då tog du dig till det?
Ja, 2012 var första gången jag...
Var det några fler från Sverige som tävlar?
Ja, det tror jag att det var.
Men då har du varit med på Games? Eller?
Ja.
Förlåt, det låter som att jag somnade till. Men det lät som att du ja, men du avbröt när du hade kvalat, trodde jag.
Ja.
Okej, du körde hela vägen alltså.
Ja.
Och det här är alltså från diskbråk till att gå världsmästare.
Jag tänkte att han låter så dämpande när han berättar det.
Ja, men det här är ju en stor...
Nej, men för mig är det ju fantastiskt. Inte på det sättet att kolla vad grym jag är. Så där. Självklart är jag ju stolt över alltså, allting som man lyckas med. Alltså, om jag antar en utmaning och så säger men det gick ju bra. Men då är man ju nöjd. Men det är nog mera liksom en hommage till kroppen. Liksom så här, titta vad jag kan... Oj, jag kan utmanar göra det här. Och sen så att jag gör så mycket jag kan så länge jag kan.
Ja.
Liksom, jag har en helt annan ett förhållande till min kropp och möjligheten att kunna hoppa och studsa. Mm. Och sådär. Så för mig är det en fest. Liksom. Mm. Jag åker dit och många tänker, hur orkar jag? Hej, det här är det bästa
som finns.
Det är ju
din grej, liksom. Det är ju hur häftigt som helst.
Du är ju en frontfigur inom CrossFit i Sverige. Och många är av den meningen att CrossFit, du skadar dig. Du kan, till och med få diskbråck av och träna CrossFit. Hur svarar du på ett sånt påstående?
Ja, men det är självklart man kan få det. Jag tror att det handlar om hur man tränar.
Mm.
Man kan säkert träna CrossFit jättedåligt och så kan man träna det mycket bättre. Och så kan man också lära sig på vägen. Precis som alla andra discipliner så tror jag att man kan göra saker som är inte så bra och saker som är bättre. Med erfarenhet och lite kompetens så kan man råda bot mot sånt också. Så att jag kommer inte sitta här och säga att nej, ingen blir skadad av CrossFit. Det skulle ju vara helt befängt. Så där. Men givetvis, jag har ju en CrossFit-box och jag vill ju att mina medlemmar ska må bra. Så det betyder, hur gör jag då för att de inte ska skada sig? Och det finns ju många strategier för det. Alldeles för många för att nämna här. Men de brukar klappa sig på ryggarna, CrossFit-tränare, och säga att vi skalar. Alltså vi anpassar övningarna till individer. Ja, det kommer man långt med. Självklart. Men det finns nog ännu mer man kan göra också. Hur vet jag vad individen framför mig behöver?
Ja, speciellt om man har en klass på 20 pers.
Ja, då måste jag ju ha gjort några tester kanske. Jag kanske måste ha gjort en liten backtracker-fråga. Vad har du gjort innan? Hur mycket har du tränat? Etc. För att skala, visst, du har hört att ni kan skala. Men hur gör du det? Och när applicerar du det här? Så att det finns ändå ett ansvar som vi coacher har. Och jag ser ju hur jag har blivit bättre på 5 år. Och om jag tittar tillbaka så ser jag att oj, här tog jag lite risker. Men jag visste inte, jag var ny. Och...
Nej, det är klart. Så. Erfarenheter, det är någonting. Mm. Det får du ju med tiden. Liksom. Tävlar du fortfarande i CrossFit?
Jag gör det.
Och driver boxen.
Mm.
Och är trebarns far. Fast de kanske inte är så unga, de barnen.
Nej, de är 22, 20 och 17. Men
ja, man kan mata sig själva.
Man får lika mycket att göra i alla fall. Det är bara andra saker.
Ja, okej. Okay.
Det slutar nog aldrig.
För mig som... Jag älskar att träna.
Ja.
Däremot så kan jag vara väldigt lat till och från. Men jag älskar såklart att ta i boxen. Så vilken inspiration att få höra. Jag önskar ibland att jag kan tänka så här. Jag ska bli 50 bast och vara lika väl tränad som du.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Men inte bara rent fysiskt, utan man som psykiskt faktiskt har det här goet hela tiden.
Ja.
Känner du ibland att du kan bli så här, nej, nu är jag mätt. Har du någon gång kommit till den punkten att du känner det?
Alltså, dagsformen har ju varit så, men generellt så har jag nästan alltid vara nyfiken. Jag tycker liksom det ena föder det andra.
Mm.
Så det har ju jag har gjort att jag har fått ett annat socialt liv också. Mm. Jag omger ju mig med folk som har målsättningar.
Precis.
Och det har jag ju fått tillbaka väldigt mycket av såklart. Och så att när jag har varit lite låg så är det alltid någon annan som kanske är låg som behöver peppas. Och då har jag peppat. Eller så någon som är mitt i sin raket liksom och det börjar hända saker. Mm. Och visst, det handlar om min egen träning och den går inte progressivt eller linjärt uppåt hela tiden. Liksom. Nu har jag stagnerat ganska mycket. Och, men när man är boxägare och har en klubb som du, liksom, då gläds man ju av medlemmarna. Och det har jag framfört också.
Det blir ett stort driv där också att faktiskt se andra utveckla.
Och det är okej att inte tycka att det är lika kul. Liksom. Det är en liten spontan periodisering. Och lite olika faser i träning måste man ju ha. Liksom. Ta det lite lugnare, varit skadad eller psykiskt så orkar jag inte. Men då tar jag lugnare och fokuserar på någonting annat.
Mm.
Du är tre barn som är ganska täta i ålder.
Ja.
Ja, hur funkade det med allt det här med träning? Och du nämnde att du jobbade 16 timmar om dagen i en period. Och...
Nej, det var inte bra. Jag träffade dem inte speciellt mycket. Men förhoppningsvis blir man ju klokare. Det var ett val man gjorde och trodde att man behövde göra det också. Och jag gör fortfarande misstag. Man hoppas att man bara är lite snabbare och fattar att man behöver liksom rikta om. Liksom. Absolut.
Vad gör dina barn? Är de lika träningsintresserade som du?
Ja, på sätt och vis. Grabben är parkouratlet.
Vad häftigt. Det är också en ganska ny. Alltså, du var ju pionjär inom streetdance. Ja. Parkour är ju... Det är en ny idrott.
Jag tror att han känner som jag känner med streetdansen. Så att han är med i en ny grej. Liksom. Det finns fortfarande en nybyggarkraft där. Och tjejerna, de sjunger.
Och du är musikaliskt lagd, eller hur? Du hade skrivit musik. Har du sjungit också? Du nämnde musikaler.
Ja, jag sjunger. I en artistfamilj så har jag alltid sjungit hemma. Dansat är väl stora syran och jag som har tagit oss an. Men spelat instrument har vi alltid gjort också.
Så det ligger i familjen kan man säga.
Ja.
Vad häftigt. Kan, innan jag glömmer bort min fråga, den... Största höjdpunkten i ditt liv inom träningslivet. Kommer du på någonting på rak arm? Det här är det som har märkt
personliga livet, eller för...
Personliga tror jag ska säga.
Ja, men då är det väl när jag tog brons i Games 2014. Med bakgrunden av min historia så var det så svårt för mig att förstå att men nu stod jag där med... det som Games vill påstå de mest vältränade och jag visste att jag skulle inte stå här jag skulle sluta dansa.
Men du har ju diskbråck kan man ju tänka alltså i allt det här innan du började.
Alltså min sjukdom, alltså det finns ju det som är härligt med diskbråck och andra saker
så positivt.
Det är att man träffar människor som har det mycket värre. Alltså folk som har haft krossat nackkotor som är helt och som har den här livskraften och man undrar hur så att man till slut vågar man inte tycka synd om sig själv.
Nej.
Så att jag vill inte få det här att framstå som om det var synd om mig. Jag tycker verkligen inte synd om mig. Då gjorde jag det vid ett tillfälle men jag kom ur det där i alla fall. Men min sjukdomshistorik var ju att jag fick ett diskbråck till för att jag försökte komma tillbaka. Jag fick ett höftbrott.
På vilket sätt försökte du komma tillbaka då?
Till arbetslivet liksom.
Okej. Skådespeleri eller?
Dansen och det jag kunde. Men
hur långt efter ganska, det första diskbrocket?
Det hängde ju ihop i nästan 10 år liksom. Så att jag höll ju på att försöka komma tillbaka 2002-2003. Jag gjorde någon sorts comeback 2004 och gick bra ett tag. Och sen så fick jag mitt andra diskbrock 2007 kanske, 2008. Så sent liksom. Och ett höftbrott. Och jag förmodligen tränat och jobbat med en kotglidning i 4 år. Liksom.
Kände du att du hamnade i en depression igen då? Efter andra?
Nej. Och jag
då kunde du det.
Orolig, ja. För att då hade jag liksom tagit den svängen en gång. Så visst, det var ju ingen kul.
Nej.
Men nu visste jag att det finns så mycket annat i livet som är viktigt. Jag hade barnen, jag hade familjen och det är kanske den tyngsta spelaren. Men i och med att jag är nyfiken kille så har jag inga problem med att hitta saker att utmana mig med. Och det måste inte vara... Jag hade ju tänkt bli civilingenjör en gång i tiden. Så läsa gör jag gärna.
Mm.
Jag gillar ju att träna. Jag kommer ju fortsätta träna om jag skulle få en annan utmaning. Om någonting skulle sluta fungera så har jag sett så många atleter som har helt andra förutsättningar.
Ja, de har ju sett med som inte har båda benen och som var i huvudvärldstränare. Mm. Yes. Det finns ju många exempel. Men kan du berätta lite mer om boxen som ni har? Ja. Hur föddes den idén? Och liksom, för du säger att du står med ett kvastskaft och sen säger du, ja men då hade jag startat CrossFit Solid. Hur liksom bra, hände det?
Folk började se att jag fick resultat. Så hakade de på. Sen hyrde vi in oss i en dansskola för att jag hade någon idé om att wow, jag vill inte att andra dansare ska behöva ha det på det här viset. Att de ska ha en lång arbetsliv, ett långt och ett kvalitativt arbetsliv vill jag att de ska ha.
Mm.
Och då kände jag att jag kan hjälpa dem. Så jag hakar på mig. Mm. Sådär. Så får ni träna som jag gör. Sen blev vi för många. Vi försökte på Friskis och Svettis, men det blev liksom en verksamhet i verksamheten. Ganska snart så hyrde vi en lokal på Sveavägen bortom vid Vanadis med snett golv och grannar som inte gillade att vi släppte vikter och sånt där. Och nu är vi mitt i stan i Hötorget och kör på en frisk och glad klubb med många hobbyfriskisar som gör det för att vara glada och orka. Andra för att de tycker det är hippt, andra för att de är fåfänga och vill se snygga ut, och sen en fjärde grupp som tränar för att tävla och vara framgångsrika.
Vad häftigt. Mm. Jag var faktiskt på väg till CrossFit Solid. Sen vet jag fan vart jag tog vägen. Jag skulle dit för att jag skulle göra någonting in i stan. Så jag ville träna lite och komma igång.
Ah.
Men sen så tappade jag bort mig. Men jag ska definitivt
ta det. Ja, det är välkommen.
På.
Kom, jag har det gott kaffe också. En kaffemaskin som funkar.
Ja. Vi kom igång så här 30 inga minuter budget, senare än vad vi tänkte. För att Rodde försökte laga. Han försökte vara kaffemaskinsrappare.
Ja, shit, nu har jag fått med från det.
Men startade du det här tillsammans med några av de här dansarna som ville förbättra sin fysik? Eller?
Det jag glömde att säga att parallellt när jag hade blivit introducerad till CrossFit, så en av mina absolut bästa vänner och kollegor, René Miro och Joakim Bergström, fantastiska artister, de var ju vän med Ludde Hagberg som var en pionjär inom CrossFit, och han hade dragit med dem. Så hade jag hört talas om att de hade börjat träna och jag hade börjat komma igång. Så då blev vi liksom 4, 5, 6. Så det var ju mycket tack vare dem att det blev en community, en grupp.
Mm.
Sen så var det väl vi tre då som kände oss manade att vi startar något tillsammans. För att nu fick vi en helt annan social kontext. Där vi träffades varje dag, gick ut på nätet och kollade vad nya workouten var. Det var en ganska kul grej kring det här. Som många andra kände energin ifrån. Det fanns ju en annan box, men vi kände liksom, nej, men vi vill ju programmera själva. Jag vill inte stå och ta klass. Liksom. På den vägen var det.
Mm. Det är ganska stor verksamhet ni har. Hur många medlemmar ligger ni på?
Vi ligger på 240 kanske. Mm. Och vi är absolut inte någon större boxarna. Det är många som tror att vi är jättestora.
Ni är välkända, det är nog därför.
Mm. Ja, och det vi har synts. Liksom. Och tack vare att vi har figurerat i lite andra kretsar. Det har ju varit en fördel såklart, men vi har också gjort våra manstimmar för att pusha för CrossFit och på olika vägar. Och sen även tävlingsbiten så där. Vi har både lag och individuella som har tävlat och framgångsrikt. Så.
Ja, bland annat du själv.
Ja.
Mm. Ja. Precis. Och ni är tre delägare. Vad har du för roll på CrossFit Solid? Håller du pass också?
Ja, jag håller pass, men det har blivit mindre. Mitt artisteri har tagit över lite grann på sistone. Men nu har jag byggt upp en organisation där jag inte är lika behövd.
Mm.
Och förhoppningsvis blir det lite som bounce att folk, de coacher som är där, känner att de kan växa. Att jag inte skuggar dem på något sätt, utan de kan ta fram sina kvaliteter. Och alltså en mentors belöningen är ju liksom när de går om en. Det kan jag säga att det är några av dem som har gjort det redan som coacher och atleter.
Mm.
Så det är kul att se. Och då dras jag med. Då jag blir bättre också. Så det, nu är det,
ja, det är klart.
Ja, det är ett litet jämnare drag. Nu, förut kände jag kanske att jag drog mycket själv. Så, och även fysiskt. Jag var i boxen sova över ibland. Ni vet ju själva när man har en verksamhet, det tar ju aldrig slut. Det ska städas och man ska peppa medlemmarna och sen så är det bokföring och sen är det, ska det beställas in produkter och så man planerar träningen och ja.
Det blir mycket.
Det ska säljas produkter.
Många timmar, det är
lätt att fylla de där timmarna. Och sen blev det så sent så att jag, men det är ingen idé att jag åker hem. Jag sover över och sen så tar man morgonpasset liksom. 6:30 där. Och så.
Ja. Det går ju lite lättare när man älskar det man gör.
Ja, och sen som ni ska ju ha SM och såna här saker. Vi har också försökt pusha CrossFit genom att arrangera tävlingar också. Så det, och det tar ju jättemycket tid.
Ja, men det är
precis, alla som vet olika typer av arrangemang. Ett arrangemang kommer alltid vara krävande. Ja. Om man vill ha det bra.
Ja.
Så är det ju.
Verkligen.
Hur ser det ut framåt för dig? Vart ser du dig själv om 10 år?
Ja, jag vet faktiskt inte. För att jag har... Det är många som frågat, vad var din dröm när du var liten? Jag hade många drömmar, men ingen av dem har slagit in. Men jag är inte olycklig för det, utan jag har ju fått såna här överraskningar. Shit, det här var kul. Och sen så har det kommit saker i vägen med skador, bland annat barn och familjer som har gjort att, då har det kommit något annat.
En ny riktning.
Liksom. En ny väckning. Liksom. Mm. Så att alla de här, jag har slutat vara ängslig. Utan jag ser fram emot vad livet har att erbjuda. Jag kan tänka mig att jag fortfarande håller på med något fysiskt. Men om det är artistlivet, om jag orkar, om jag håller, det vet jag inte. Liksom. Kroppen, man är 50 nu och absolut, jag använder inte åldern som en förevändning att slippa eller inte kämpa. Däremot så är jag medveten om att kroppen förändras.
Så är det.
Och
det
tycker jag inte hänsyn till den så kommer det ta stopp.
Ja, så är det.
Ja, så att,
en viktig balans där tror jag. Att, alltså gentemot sig själv och respekten emot sin ålder och fysik.
Jag tycker inte man behöver ledsen för heller. För att det finns så mycket att lära sig fortfarande. Tills man droppar liksom.
Ja, precis.
Så,
och sen så kan, som du säger också, man utvecklas inom olika aspekter hela tiden. Ja. Som att du tycker att det är en väldigt stor grej att dina elever eller dina coacher på boxen går om dig. Det är ju en jättestor grej. Och så tror jag många, om man tänker rätt så vill man ju det. Annars har man ju någonstans misslyckats lite.
Man har lite för mycket fokus på sig själv tror jag.
Ja. Och då kommer vi till någonting som är centralt för vår världsliga lycka också. Så där, om vi sätter oss själva i centrum så är vi ju värdelösa. Jag är värdelös. Jag tillför ingenting.
Nej, precis.
Jag vill ju vara någon som tillför någonting. Och om jag kan bara uppmuntra dig att göra någonting som skänker dig lite glädje.
Jag tycker det är jätteinspirerande. Jag tror det är otroligt viktigt för alla våra lyssnare att faktiskt ta till sig det här. Precis som jag sa, att oj, trots att du har haft diskbråk så har du tagit dig till games. Och ditt svar blir, jo fast jag tycker inte synd om mig själv för att jag har träffat andra som har det så mycket värre. Och när vi till exempel säger att vi ska träna, men jag har ont i mitt skenben, jag måste vila en vecka. Och då ser man ju det här som nonsens. Det är ju jättedumt egentligen att stå och klaga när vi i själva verket har små ilandsproblem till skillnad med många andra. Och det tycker jag att det är viktigt att kunna förmedla ut att... inspirera er själva genom att lyssna på olika historier och se andra människor.
Ja, verkligen.
Jag får min tredje unge nu när som helst.
Wow.
Och folk brukar fråga mig så här, men hur orkar du? Du har ju 3 ungar snart, 2 har du. Jag har en unge. Jag hinner inte mer brukar jag säga. Och då säger jag så här, prioriteringar.
Ja.
Det brukar jag säga, det är prioriteringar. När jag tävlade... lite grann när jag precis startade klubben. Det var innan jag startade klubben. Då tränade jag in i stan. Och sen så jobbade jag heltid. Så jag åkte hemifrån 6. Kom hem 5 på kvällen. Och hade en unge då. Och bodde här ute. Så jag var ute och joggade 4 på morgonen mitt i vintern. Och för mig är inte det någon konstigheter. Nej. Om du verkligen vill.
Ja.
Och så får man höra såna historier som du där man blir helt fascinerad över att shit, det har verkligen slagit emot och så har du hela tiden slagit tillbaka.
Jag skulle nog aldrig orka med det jag gör om jag inte tränade. Vi vet ju vad träning har för effekter. Man sover bättre, matsmältningen är bättre, man tänker bättre, man tar bättre beslut. Så att det kommer ju göra, tänker jag, att jag kommer spara tid med de 30 minuterna eller 45 minuter som jag investerar.
Det är investering, absolut.
Dels Men sen så ser jag också, jag menar, du pratade om dina barn. Jag vill ju vara en förebild för dem också. Och självklart, jag tror att det här är sunt. Mm. Och självklart så proklamerar jag och predikar någonting som jag tycker är sunt. Och det här tycker jag är sunt, och då vill jag visa dem.
Det är förebild. Jag gillar det här med att man inte ska hänga upp sig på sina mål. Som du säger, man vet aldrig vad som kommer hända. Så att inte allting rasar och att man gräver ner sig om det inte har blivit som man har tänkt.
Målsättning är intressant att prata om. Det finns väldigt mycket självutvecklingsböcker som pratar om att sätta mål. Sådär. Men det finns ju också idéer om att man måste ju sätta mål som är möjliga.
Sen har vi ju delmål.
Delmål och sånt
där. Vi hade ju en gäst som hade nått över Atlanten, och han sa en intressant grej. Nu tror jag att faktiskt att våran kära Ronny klippte bort den
delen. Men nu har vi en chans att få med
den. Jag tar den igen, får vi se om det kommer med. Nej, men han pratade om mål. De hade ju som mål att ro över Atlanten. De skulle ta rekord, men de kunde inte hänga upp sig bara på det målet, för att då skulle liksom hela resan vara förgäves om de inte... Ah. Och de märkte ju efter en vecka att det här skulle inte vara möjligt, men då hade de olika mål som de kunde falla tillbaks på. Och det tänkte jag att jag skulle anamma i mitt liv.
Ja, det där tycker jag är så viktigt.
Jättebra grej.
Att missar man målet är allt förgäves då. Det får inte vara det.
Nej, det är så sorgligt. Så det...
Och då brukar man säga att man ska njuta av resan och hit och dit. Det finns ju många sätt att vara i nuet och sådär. Jag har ju en annan. Jag var ju väldigt intresserad av österländsk filosofi. Jag höll på med kampsport och sådär. Och var intresserad av teceremonin.
Vad är det?
Teceremonin, japanska. Liksom de är ju så bra på ritualer. Liksom. Ja. Alla ritualer har en mening. Och just här var det ju att låsa bort allting. Och inte bara njuta, men ta in den här stunden och behandla varje stund eller möte som om det är första och sista gången.
Svårt.
Och det spelar ingen roll om man har, även om jag har mål, så måste jag vara här och nu liksom. Och plötsligt blir ju den här stunden otroligt viktig om jag förhåller mig till den som, det här är en unik, jag har aldrig träffat er förut. Jag har ingen aning om vad vi pratar om. Jo, nu har jag det. Men jag hade ingen aning om vad vi skulle. Allt är gott förlorat. Ja, det var den intervjun. Men det plötsligt blir det intressant. Liksom, allting som ni säger, varje andetag, varje blick, varje huvudvridning, sådär, betyder någonting. Och även miljön säger otroligt mycket när jag bara vrider mig om. Och liksom, allt har en historia. Och det är bara jag som bestämmer hur mycket jag vill att det ska liksom förändra mig.
Man måste ju beräkna lite åt sig själv, det tror jag verkligen. Som det här med mål att falla tillbaka på, eller resan.
För annars blir det rutiner. Jag går till klubben och det är, nu kör jag mitt pass, det är samma uppvärmning hit och dit. Istället för bara vara öppen och se om det är någonting som kan påverka mig nu, liksom här och nu, som kan berika mig och göra att livet är kul. Och vad roligt det blir när jag kommer hem till min fru. Liksom, vad hände idag? I och med att jag hade den här inställningen som nu, liksom, behandla varje stund som det första och sista, så har jag så mycket att berätta.
Det är som en ny upplevelse.
Ja, varje dag blir roligare att vakna liksom, för att, vad händer idag? Vad kommer att hända?
Nya tag, nya utmaningar varje dag.
Det där måste man påminna sig själv om bara.
Hur häftigt som helst. Om du fick nämna tre saker med dig själv som är... Vi börjar med de negativa, tycker jag.
Ja.
Tre negativa delar. De behöver egentligen inte vara negativa. Men tre saker som du tror att folk kan störa sig lite mer på dig.
Ja, ett tror jag att... kan nog tycka att det är lite ofokuserad ibland. Just för att jag har lite många hjärn i elden, så kan jag hamna i ett sånt där läge att jag inte riktigt hinner med. Ibland med tid och fokus. Och, sen kan jag bli otroligt trött ibland, just för att jag behandlar varje stund som det är första och sista. Så att jag tar in otroligt mycket. Så jag kan ta det till lite överdrift. Jag tror man behöver vila också ibland, även mentalt. Så. Och det är en liten balans. Det är en sak att ha en filosofi och sen leva efter den. Så att jag säger inte att så här lever jag. Sen säger Carl som liksom...
Men utan, om jag får avbryta din andra punkt, vart hittar du din vila? Alltså, vart återhämtar du dig? Var hämtar du kraft någonstans?
Ja, det är hemma.
Det är din lilla...
Borg.
Ja, exakt.
Det är en borg, eller jag tvingar mig själv att ta en resa. Så det behöver inte enbart vara min egen tid alltid, utan det, ibland kan jag vara otroligt trygg med min fru Lotta eller barnen, något av barnen. Jag gjorde en resa med min grabb liksom, och ibland kände jag att det var viktigt att han och jag hade vår tid liksom.
Så jag tror att vi tänker ganska lika där alla tre. Ibland måste man tvinga sig att åka iväg för att man har svårt att slappna. Just för att man tycker att det är så roligt, allt det här som suger energi också.
Men ibland är det svårt att planera också. Även om jag tänker så här skulle jag vilja ha det, så kan inte jag bestämma över alla förutsättningar.
Nej,
så
det är
när
svårt.
Man åtar sig ett uppdrag och man är disciplinerad och säger att jag måste slutföra det här. Så då åker nästa uppdrag börja lite för tidigt och det blir lite kaka på kaka. Så hamnar man i svåra lägen ibland. Så, och det behöver man ju inte tycka är fel, utan det är bara, nu är det
livet.
Nu är det så här.
För det. Nu säger du, kan vara lite ofokuserad, kan vara trött. Vad en tredje grej?
En tredje grej som är dålig med mig. Jag tror mina nackdelar och fördelar går hand i hand. Liksom, att det kan, de bra grejerna kan bli för mycket.
Det finns baksidan alltid.
Men nu har jag inte svarat på den tredje.
Nej,
vi behöver egentligen inte tvinga fram.
Nej, men jag kan... Kanske folk som kan tycka att jag är lite diffus ibland.
Okej.
Kan ha att göra med första punkten kanske.
Och fokusera.
De går ihop lite.
Ja, de går ihop lite grann. Men då tänker jag mig, liksom, vad står du, Kalle? Och då är jag kanske folk tycker att jag är lite för försiktig ibland. Även om inte jag har svårt att sätta ner foten, så det kan ta väldigt lång tid innan jag gör det eller visar vad jag tycker, och det kan göra folk lite osäkra.
Du har ingen bestämd åsikt direkt som du plockar fram om saker.
Jag har inte det, och jag vill inte heller hitta på något bara för att framstå som om jag vet
lite
vad jag snackar om.
Lite mer eftertänksam kanske. Den egenskapen skulle jag bli
ha. Men då skulle jag behöva lära mig
saknar lite.
Kör på alltså, 5 minuter efter mamma dig.
Och sen min erfarenhet av att leda den här boxen till exempel. Jag är förmodligen en ledare, men det finns olika typer av ledare. Och jag är inte den som, i och med att ni hörde mig prata om bounce, och jag vill skapa en plattform för folk och uppnå sina egna drömmar, så släpper jag.
Då blir det lite mer gemenskap som tar
över. Jag styr inte på samma sätt, och jag tror att folk skulle vilja ha lite mer styr ibland.
Det är många som behöver en ledare, så är det ju. Och speciellt om man frågar så kanske man vill ha klara.
Men då är inte jag den där självklara. Jag visar gärna vägen genom det jag gör och sådär. Men jag vill gärna inte bestämma eller vad du ska göra. Jag kan komma med råd, och det kanske är just det du inte vill. Men säg vad jag ska göra.
Vissa kanske behöver bli omhändertagna på det sättet.
Men är det någon annan utav er tre som driver boxen som har den egenskapen?
Nej, det tror jag. Jag tror vårt problem var att vi var för lika. Så nu har ju vår ägandeförhållande i företaget förändrats just av den anledningen. Nu tror jag att vi har en lite bättre komposition av individer och kvaliteter, det tror jag.
Ja, ni är inte ur...
De är kvar, de som jag pratade om, men de är inte aktiva.
Okay.
Ägare. Nu har jag Ulrik Helm som är också en pionjär inom CrossFit, som är med mig, min andra hand. Och sen så är Pernilla som är lite bättre på ekonomiska frågor och sånt där. Och sen är hon den som är bäst på att sätta ner foten också.
Okay.
Nu är det dags att liksom lägga in en växel, eller nu skiter vi det här.
Ja, men det låter som en bra komposition faktiskt.
Det är en bra blandning. Tre positiva.
Tre positiva, tålamod. Jag har också ett pannben. Och jag är nyfiken.
Det har man nästan kunnat lista ut av de här berättelserna som du har delat med dig.
Ja, vad bra.
Någonting jag reagerar på, nu låter det bara som att jag smörar, för det gör jag inte hela tiden. Någonting som jag gillar och försöker alltid läsa av människor, fast det är väldigt svårt. Men någonting som smittar av mig väldigt mycket, för jag är en väldigt, så här, kan man säga, hyperaktiv. Finns överallt. Gör massa.
Du är inte tålmodig och eftertänksam.
Nej. Men det som du sprider när man pratar med dig, det är ett inre lugn, känns det som. Man blir så här, jag är inte stressad nu. Det måste ju vara en väldigt positiv grej, tänker jag. Alltså rent när alltså, du ska...
Jag kan bli, för slå hål på din bild av mig, jag kan bli stressad. Sen kanske inte jag visar det på utsidan. Men jag gillar ett lugn, så att jag väljer ett lugn ofta. Och jag tror att min grundperson är lugn, men även saker och omständigheter kan få mig att tippa. Absolut.
Men är det någonting som har kommit med åldern, eller har det alltid varit det?
Jag har nog alltid varit lugn, men jag fick ju börja brottas med stress i samband med skadan och sådana där saker. Så att jag är nog inte lika tålig som jag var innan. Men jag är smartare, vill jag tro, nu. Så att jag styr undan på ett annat sätt som jag inte skulle ha gjort förut.
Okay. Så. Ja, det kommer inte växa fram då,
tänkte jag. Nej, men det är där jag känner så här. Man hela tiden vill jobba med sig själv och lära sig och leda på rätt sätt. Jag kan ju vara... Jag är väl en stressad. Kan man säga det? En stressad människa. Men jag är hela
tiden... Du kan vara skitlugn också, men sen kan ju världen rasa.
Hög energi.
Liksom. Ja, lite så skulle jag säga. Men... Det kan luta över mot det negativa, tror jag.
Jag kan också vara jävligt uppstressad.
Då är det väldigt skönt att lyssna på sådana. Jag har träffat ett par stycken och man bara blir kär.
Ja. Vi skulle behöva kanske en sån till våran duo. En lugn person. Den annonsen sökes. Tålmodig och lugn person.
Vilken häftig story.
Mm. Ja, tack.
Så otroligt tacksam att vi egentligen fick träffa dig. Jag har varit på tapeten ett tag och så har vi inte lyckats boka in bara någonting. Men jättekul att få höra dig, Carl.
Spännande att få berätta.
Jättekul att se vad som händer.
Jag tror definitivt att jag kommer hitta till CrossFit Solid nu. Jag ska bara hitta vägen.
Det är faktiskt inte så självklart. Det ligger väldigt gömt och väldigt.
Ja, det ligger nere vid parkeringsdelen, eller hur? Ja, jag listade ut det efter att jag hade varit bort med det.
Vi får ta oss i kragen och gå dit kanske.
Ja, det får ni göra.
Hur får man tag på dig, Carl? Eller Kalle, kallar du själv, ska också göra det kanske.
Ja, det är vilket som. Faktiskt. Antingen så ringer man mig, eller så mailar man mig, eller så Facebook Messenger funkar bra. Jag finns lite här och där.
Vad har du för mailadress och vad på sociala medier? Vad heter det där?
Carl@crossfitsolid.se.
Carl med K.
Carl med K, ja. Insta CF Dyal. Facebook, ja, Carl Dyal.
Grymt. Oss hittar man på Instagram och Facebook, Mitt Andra Hem.
Yeah.
Mailadress, mittandrahem@boxhaninge.se. Bara mejla och fråga.
Stay tuned.
I will.
Hör av er om ni har några frågor.
Precis, vi saknar läsare. Eller nej, tittar. Lyssnar frågor.
Lyssnar frågor. Jättekul att få höra dig och din story.
Tack
igen.
Som fan.
Superhäftigt. Lycka till med fortsättningen.
Tack så hemskt mycket. Detsamma.
Hej, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.